Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag är det faktiskt jag, Stefan Wahlberg, som sitter vid mixerbordet här i studion. Och orsaken är att vår ordinarie programledare William Eriksson är sjuk i covid-19 hemma, precis som så många andra. Men icke desto mindre så har vi honom naturligtvis på en så kallad distanslänk. Han sitter i sin bostad och karantänar. Jag lämnar över till dig, Ville. Välkommen till Dagens Juridikpodden från utanför huset. Men du får ta över som programledare. Kör!
Ja, men tack Stefan. Det är inte som du, precis som du sa, jag tror inte att jag är den enda som sitter hemma och harklar mig och är lite häft och förkyld till följd av den här omikronsmittan som känns som att den breder ut sig över Sverige som en löpeld. Men jag ska inte klaga, jag mår ganska bra under omständigheterna, och framförallt är det kul att få snacka lite aktuella rättsfall och andra, vad ska jag säga, kriminalpolitiska händelser med dig som vanligt. Jag tänkte att om jag nu ändå får möjligheten här att ta över ledningen för det här programmet, så kan jag väl leda oss in på det vi hade tänkt att vi skulle börja prata om, nämligen en sak som vi har diskuterat i olika sammanhang tidigare, men som ni inte pratar så jättemycket om. Och det handlar om att regeringen har fått en utredning i knät här från en utredare, där man bland annat föreslår att man som ny huvudregel ska göra att åklagare ska väcka bevistalan när barn under 15 år misstänks för grova brott och brott som har ett minimistraff om 5 års fängelse i straffskalan. Det här har ju varit uppe på tapeten, inte minst när vi har pratat om Kevin-fallet exempelvis, och vi har haft andra fall på senare tid där väldigt unga personer har misstänkts för grova brott, och i normalfallet så gör man ju ingenting med det. De är ju inte straffmyndiga och de kan inte dömas för något brott, men en sån här bevistalan kan man ju väcka då för att, så att säga, försöka utreda vad som har hänt och i slutändan peka ut någon som skyldig, även om det inte får några straffsanktioner på det sättet. Vad tycker du, Stefan? Är det ett bra förslag som den här utredaren kommer med?
Ja, det tycker jag. Jag kan säga att till detta var de i princip piskade och nödgade att komma fram till någonting åt det här hållet efter de senaste årens debatt. Det är nämligen djupt olyckligt att människor som inte är straffmyndiga, alltså under 15 år, kan få i praktiken stämplas som grovt kriminella utan att ha den rättighet som alla vi andra har att få anklagelser om brott prövat utav domstol. För det är precis det som en sån här bevistalan är. Man kör en rättegång, och det enda man inte gör i rättegången är att fastställa ett straff eller göra en straffmätning eller så, därför att den då unge inte har uppnått straffmyndighetsålder. Men i grund och botten är det alltså en fråga om mänskliga rättigheter, att man har rätt att få anklagelser om brott mot sig prövad av en oavhängig oväldig domstol. Det är grundläggande i en rättsstat. Och att personer under 15 år inte tidigare har haft det, eller faktiskt inte har det idag heller, har fått då ohyggliga konsekvenser för ett par välkända fall. Du nämnde ett av dem, Kevin-fallet, där i praktiken en polis, möjligtvis med viss inblandning av åklagare, konstaterade att de här två pojkarna, bröderna, då skulle vara skyldiga till att ha mördat Kevin. Så har det efterhand visat sig att utredningen höll ju inte de mått som man möjligtvis kan ställa på en mordutredning, och som man absolut hade ställt på en mordutredning om det hade handlat om två vuxna människor.
Men det finns ju två sidor av det här myntet, kan jag tycka. För dels så är det ju så att det är naturligtvis fördelaktigt för alla att man får en ordentlig utredning, och det är väl egentligen det minsta kravet man kan ställa när man mer eller mindre pekas ut som skyldig till ett allvarligt brott. Samtidigt så var väl grundtanken, och är väl grundtanken, med att alla inte är straffmyndiga, att man inte ska stämpla barn som kriminella i en allt för tidig ålder. Så att, jag menar, det finns ju två sidor av det här myntet. Det är väl inte helt självklart att det alltid är bra att, så att säga, fastställa att en person under 15 år har begått ett allvarligt brott, eller?
Nej, och det här ställer ju en annan fråga inom rättsstaten då, med risk för att låta pretentiös på sin spets. Det är ju nämligen så att de grundprinciper vi har om att alla som inte är dömda utav en domstol ska betraktas som oskyldiga har ju lite kommit på skam, inte minst med tanke på att det successivt då säkert behövligt har införts informella former utav det som ändå i praktiken blir skuldbeläggelse. Det vill säga polisen anser många gånger att mord till exempel är uppklarad om man har det då ett helt informellt uttryck som alla har hört, nämligen man säger att det är polisiärt uppklarat. Vilket helt saknar stöd i lagen att någonting är polisiärt uppklarat. Och det vill säga det var Johansson, Andersson, Pettersson som gjorde det här, va? Och det här har inte minst, tror jag, inom ramen för dagens media och informationssamhälle fått långtgående konsekvenser för människor, där alla så att säga som utsätts för det här på något sätt ändå blir föremål för ingen rök utan eldprincipen. Och det här gäller ju då människor som är kanske både avlidna och i det här fallet människor som är unga som egentligen då inte har kunnat åtalas och så vidare. Och utifrån det perspektivet så vet jag inte om det handlar om att peka ut unga som brottslingar. Den princip vi har handlar ju snarare om att man, så att säga, man ska inte kunna dömas för ett brott när man är så ung så att man inte förstår konsekvenserna av det. Men att få anklagelser ändå om brottslig gärning prövad av en domstol tycker jag i de här sammanhangen är rimligt för barnets egen skull. Därför att det får faktiskt, och det vet vi i Kevin-fallet, det fick konsekvenser, alltså praktiska konsekvenser i form av myndigheters inträde i deras liv och man tog tag i de här pojkarna som om de hade varit dömda mördare trots att de alltså inte var det. Och det är där
samtidigt, samtidigt kan man säga så här, vi pratar om det här ur ett Kevin-perspektiv. Det är ett sätt, när jag läser ett citat från Morgan Johansson som han har sagt här i samband med att han tog emot den här utredningen, så säger han att samhället får inte stå passivt när mycket unga personer begår brott eller riskerar att dras in i kriminalitet och ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan hindra en negativ spiral och bidra till att barnet får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver. Då är min tolkning snarare att vi har sett att kriminaliteten här kryper ner i åldrarna och vi behöver ett sätt att, så att säga, få in dem i samhällsmaskineriet genom att man genom att använda sig av sådana här bevistalan kan få lättare till stånd sociala åtgärdspaket och annat som gör att man ska försöka förhindra dem att begå brott i framtiden. Det handlar liksom inte bara om att ingen ska pekas ut för ett brott som man liksom inte har fastställt huruvida personen är skyldig eller inte. Så det är ju också ytterligare en aspekt i det hela. Vi diskuterar den här frågan ur en synvinkel, men jag tycker det verkar som att regeringen och den här utredningen kanske har ett annat fokus.
Jag tycker att det du säger är jätteintressant, därför att för en gångs skull så finns det inga motstridiga intressen i de här två sidorna av å ena sidan, om vi kallar det för repressivitet, det vill säga samhällets, det allmännas önskan och behov av att kunna klara upp brott, förebygga brott som man pratar om i det här sammanhanget genom att kunna sätta in tidiga insatser. Och å andra sidan då ett rättssäkerhetskrav och rättsstatsprincipen om att få anklagelser om brott prövade av en domstol. Det är ju nämligen så att om Morgan Johansson får de här unga människorna som är då indragna i brottslighet före 15 års ålder, om vi kallar det för lagförda, det är ett felaktigt ord, men i vart fall prövade genom en bevistalan i domstol och det slås fast att ja, den här 13-åringen, 14-åringen får anses då vara skyldig till den här gärningen även om vi inte kan döma honom. Då kan naturligtvis det beslutet ifrån en domstol i en bevistalan användas för till exempel åtgärder inom ramen för socialtjänsten. Och därmed så kommer man ju då åt det här problemet genom att rättssäkra polisutredningar leder till rättssäkra prövningar i domstolar och då förhoppningsvis korrekta beslut ifrån domstolarna. Och därmed så vet man att de som vi nu tar in inom ramen för viss myndighetsutövning mot unga är faktiskt skyldiga till det här och har ett behov av den här typen av vårdinsatser. Vilket man inte kan veta om det inte är prövat av domstol på samma sätt.
En avslutande fråga på det här ämnet. I den här utredningen så föreslås också, jag ska bara lyfta några exempel, att det ska införas åtgärder som innebär att fler brott som begås av barn under 15 år ska utredas av polis och att reglerna för när polisen får drogtesta barn under 15 år ska förenklas så att de här drogtesterna ska användas i större omfattning. Och för de barn som har fyllt 15 så föreslås också en möjlighet för åklagare att genom straff föreläggande förordna om ungdomstjänst för brott som barnen begått innan de har fyllt 18. När den här typen av förslag kommer och det verkar som att regeringen ser positivt på det, tror jag att det är ett tecken på att man ser att kriminaliteten kryper nedåt i åldrarna och att man kanske till och med funderar på att se över straffmyndighetsåldrarna här framgent, att man kanske ska sänka dem?
Det är en bra fråga. Alltså är det verkligen så att brottsligheten går längre ner i åldrarna?
Kanske den grövre brottsligheten.
Många poliser påstår det. Jag har inte sett någon kriminologisk forskning på området, men för all del, det finns mycket som tyder på att man precis dras in i ett mycket tidigare stadium i den typen av kriminalitet som vi pratar om här. Va? Men jag skulle väl ändå säga att det är ett långt steg innan man sänker straffmyndighetsåldern. Kanske ett. Det finns ju andra länder som har 14-13. Det finns ju länder som inte har någon straffmyndighetsålder alls. Men det kan nog vara så att man tycker att från politiskt håll till slut att det här är folk som är inblandade i så grov brottslighet att vi måste kunna stämma i bäcken tidigare än man kan göra idag. Absolut.
Ja du Stefan, från 15-åringar till 16-åringar. Vi skrev här i veckan på Dagens Juridik om ett färskt JO-beslut som handlar om en kroppsvisitation som inte var en kroppsvisitation utan som var en kroppsbesiktning när en polisman lös igenom en 16-årings kalsonger med en ficklampa i syfte att leta efter gömd narkotika. Sådana här beslut väcker alltid uppmärksamhet när vi skriver om dem på Dagens Juridik. Det är många som kanske inte ser polisen som sin bästa vän och ofta är kritisk till sånt här ingripande arbete som alltid blir upprörda. Och sen så är det intressant att diskutera de här typen av frågorna ur ett så kallat proportionalitetsperspektiv. För man kan ställa sig frågan, är det nödvändigt att vi tar den här åtgärden i ett mörkt trapphus för att, så att säga, leta efter lite gömd cannabis eller vad det kan vara? Vad säger du? Polisen får ju kritik här, Stefan. Är det rimligt att man som polisman tar tag i en 16-åring, ställer honom i ett mörkt trapphus bakom en sån här så kallad undersökningsvägg och lyser igenom kalsongerna med en ficklampa?
Det beror ju på. Jag menar, det är både vad som är rimligt och vad som är lagligt regleras ju även för poliser i lag, där grundregeln är att vi medborgare är tillförsäkrade ett skydd emot den typen av kroppsvisitation, alltså tvångsåtgärder överlag, vare sig det är husrannsakan, kroppsliga undersökningar och så vidare. Och undantaget ska vara tydligt framgå utav lag. Och det här är lagar som polisen har att rätta sig efter, och det kräver viss grad av misstanke och en viss grad utav allvarlighet när det gäller brottet och så vidare. Och här kan man till börja med generellt sett säga, det är inte första gången jag säger det, att poliser många gånger har en betydligt vidare tolkning utav hur deras befogenheter rent rättsligt ser ut än vad som är avsett och vad som många gånger dessutom är lämpligt och rimligt och skäligt. Det vill säga, ibland så vänder presumtionen i polisernas dagliga arbete och blir så att de får göra allt som de bedömer nödvändigt och inte tvärtom. Det vill säga att de får göra allt som lagen säger är nödvändigt. Och i det här enskilda fallet så konstaterar justitieombudsmannen någonting som justitieombudsmannen i den här typen av fall faktiskt har konstaterat ganska många gånger, nämligen att poliserna då åberopar ett visst beteende, det vill säga att de här unga männen då, att de skyndsamt tog sig in i ett trapphus i samband med att poliserna uppmärksammade dem och att de upplevdes som nervösa av att polisen var på platsen. Och det här har JO tidigare sagt, att det är inte skäl misstanke för brott att människor till exempel blir nervösa när de är i kontakt med poliser eller att de så att säga försöker undvika en konfrontation eller att med poliser. Det räcker inte som skäl i misstanke i sig. Men det som det här fallet rent rättsligt tar fasta på, eller som JO tar fasta på här, det är ju snarare att det här i och för sig skulle kunna vara godtagbart, men att det är av betydelse hur en sån här då kroppslig undersökning genomförs. Och i det här fallet så konstaterar man ju då att det här är ingen vanlig kroppsvisitation, eftersom man har sett uppenbarligen då intima delar på 16-åringens kropp när man lyser med en ficklampa ner i kalsongerna, utan det här ska då betraktas som en kroppsbesiktning, va? Och ingen kroppsvisitation.
Man kan ju säga så här, poliser har ju ganska mycket lagar och regler att förhålla sig till i sitt arbete, och kanske speciellt i förhållande till den ganska korta utbildningen som de har. Samtidigt så kan man ju säga att många, jag pratade med en kollega till oss igår som sa att många av de här proportionalitetsbedömningarna som polisen måste göra på fältet, exempelvis som i den här situationen, måste man ju faktiskt inte heller kunna lagen utan och innan för att göra. Det är ju rent och skärt sunt förnuft. Jag menar, är det här en lämplig plats för någon att liksom kroppsbesiktigas på ett mörkt trapphus mitt på ljusa dagen när andra boende i trapphuset med lätthet bara kan passera? Ja, är jag inte helt säker på att det är det. Borde man inte kunna ställa krav på att en polisman i en sån här situation, som jag uppfattade när jag läste IO-beslutet i alla fall, som inte var hotfull, som inte var särskilt trängande, kan ta sig en minut extra och fundera på, är det här rätt åtgärd? Sen är det ju så att det JO egentligen är kritiskt till det här beslutet, det är att polisen i sin dokumentation och även i efterhand har sagt att vi fattade beslut om att göra en kroppsvisitation, men det man egentligen gjorde var, som du sa Stefan, en kroppsbesiktning.
Ja, och det här är ju, men det blir ju i slutändan en fråga om sunt förnuft. Det blir ju en fråga om, ja, alla former av tvångsåtgärder som polisen vidtar, rätt eller fel, men oftast rätt ska jag undersöka, är ju på ett eller annat sätt obehagliga eller en inskränkning av ens mänskliga rättigheter, fri och rättigheter i någon mening, va? Och det ingår i det så kallade samhällskontraktet att vi får underkasta oss det, men då ska det finnas stöd i lag. Sen att polisen då utifrån till exempel juristutbildning har en väldigt kort utbildning i de här frågorna när det gäller straffprocessuella tvångsmedel och sådär, det är en sak, men de har ändå en utbildning och idag ligger den på akademisk nivå och man får säga att det tillhör kärnverksamheten inom polisen, alltså deras yrkets kärnverksamhet att kunna göra sådana här bedömningar, annars kommer man inte vara polis. Och det tycker jag är i den meningen så att man måste i alla fall kunna grunderna för det och inte som jag inledningsvis sa att man ibland vänder på så att säga, steken och utgår från att poliser får göra allt som de tycker är nödvändiga när det i själva verket är tvärtom.
Men om vi säger så här, nu var det här en uppmärksam och upprörd mamma till den här 16-åringen som JO anmälde polisen här. Det måste ju vara hur många fall som helst varje vecka där den här typen av så att säga, kanske lite för långtgående tvångsåtgärder vidtas av polis som aldrig prövas av JO eller som aldrig kommer till någons kännedom. Människor klarar sig nog. Är det allvarligt när polisen får JO-kritik?
Nej, alltså det är ju säkert så. Jag tycker inte heller man ska man ska inte förstora det här mer än vad det är. Det här sker dagligen skulle jag påstå inom ramen för svensk operativ yttre polisverksamhet. Och det är väldigt lätt, det ska jag säga till de här polisernas för att vara rättvis mot dem. Det är väldigt lätt att sitta efter den här i en podd eller att vara justitieombudsman eller för den delen sitta som domare i en domstol och kanske hantera och bedöma såna här saker när man har både facit och när man har lång tid på sig och analysera och göra rättsliga överväganden och sådär. Det är väldigt lätt att sitta och vara kritiskt, men många gånger när poliser på fältet arbetar så måste de fatta väldigt snabba beslut för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I det här fallet så gick det snett för att man använde då en tvångsmedelsmetod som då enligt JO inte var korrekt. I andra fall så handlar det om våldsanvändning och det är en av de tillfällena där jag har betydligt större förståelse för att det då ibland går lite överstyr hos poliserna. Inte för att de ska vara aggressiva och straffa folk utan snarare för att de i stundens ingivelse måste fatta snabba beslut om huruvida de ska sätta handfängsel på en människa, huruvida de ska använda batong, sån här pepparspray eller till och med skjutvapen och så vidare. Så att man ska balansera bilden på det sättet, det tycker jag faktiskt. Sen ska poliser följa lagen och om de inte gör det så ska de, precis som alla andra, då kunna få kritik och till och med lagföras för det.
Ja, vi vandrar, du och jag, tillsammans här, Stefan,
på den smala vägen.
Precis, på den smala stigen från straffrätten genom någon form av juridisk mylla ut till branschbevakningen. Vi skrev här i veckan på Dagens Juridik om att två stycken personer har av, eller egentligen kan man säga tre personer som har sökt till två tjänster som nya justitieråd i Högsta domstolen har satts upp på en lista av domarnämnden, och av de tre så har två namn ansetts något mer lämpliga för anställningen än det tredje, och det är hovrättslagmannen i Svea hovrätt, Kristin Lager, och sen är det en ordförande från Arbetsdomstolen som heter Jonas Malmberg, som också är professor i civilrätt och har arbetat med undervisning och sådär. Och det här är rätt intressant, för det är få artiklar på Dagens Juridik som läses så bra som den här typen av artiklar. Alla läsare tycker vara intresserade av vilka som ska bli de nästa justitieråden i kanske den lite mer sexiga, om man säger så, Högsta domstolen, om man jämför med Högsta förvaltningsdomstolen. Förvånar det dig, Stefan, att det alltid är så starkt intresse kring vilka som ska bli de nya justitieråden?
Ja och nej, det är ett sånt här tråkigt svar. Det förvånar mig inte längre, för jag har varit med så länge i den här branschen, och faktum är att de 16 justitieråd som vi har i Högsta domstolen har en väldigt, väldigt stor makt och framförallt ett stort inflytande över den rättstillämpning när det gäller både tolkning och tillämpning av framförallt rättsfrågor som sen ligger till grund för det som vi dagligdags ser i svensk juridik. Och därför är det intressant att veta, vad är det här för pelionsar som ska sitta, eller är de högt aktade, pålästa, kunniga människor, vilket de ju naturligtvis oftast och kanske till och med alltid är när de väl utses av regeringen. Så att det jag tycker är bra i det här sammanhanget är att en sån som Kristin Lager har lång erfarenhet av att sitta och döma i hovrätt, och det har väl även Jonas Malmberg som ordförande i Arbetsdomstolen. Och ibland så har vi haft från tid till annan perioder, kan vi säga, där Högsta domstolens ledamöter har haft en slagsida åt att vara gamla kanslijurister som har gjort bra jobb på departementen och sen får de här tjänsterna. Och de kan bli jättebra domare, det är inte det jag säger, utan jag tycker att det kan vara bra att ha båda erfarenheterna, eftersom Högsta domstolen å ena sidan är en dömande, operativt dömande instans, men den är trots allt extraordinär, och en viktig och kanske till och med avgörande del av verksamheten är närmast att betrakta som normgivning, eftersom prejudikaten till sin karaktär handlar om att faktiskt ge vägledning i just frågor om tillämpning och tolkning.
Det som är intressant är att de här personerna har ju sökt den här tjänsten, och då så tas detta hand av domarnämnden som då ju beslutar om vilka man ska intervjua som har sökt, och sen så ska man då på något sätt rangordna de här. Nu har vi tre personer här, och de har beslutat att nummer ett ska vara Kristin Lager, nummer två ska vara Jonas Malmberg, så har vi en tredje kvinna här som är justitiedepartementets rättschef, Katrin Hollinger Wågnert, som då placeras som nummer tre på den här listan. Och sen så går väl, om jag inte missminner mig, den här listan till regeringen, som i sin tur i typ 100 fall av 100 beslutar enligt domarnämndens förslag och till slut utser de här justitieråden och även de andra domarna som utses i Sverige. Intressant är att parallellt med det här så pågår ju en stor diskussion runt om i världen kring Högsta domstolen i USA. Och du har för mig berättat flera gånger tidigare hur du har studsat på medierapporteringen, framförallt här i Sverige, kring hur man ser på att domarna i USA utses av den amerikanska regeringen. Och man tycks inte förstå att det är på det sättet det fungerar även i Sverige. Kan inte du berätta hur du brukar uppröras över detta?
Ja, uppröras var ett starkt ord. Jag har reagerat, precis som du säger, vid flera tillfällen på att svensk medierapportering, att svenska opinionsbildare och även då i den allmänna nyhetsrapporteringen har en ton av att det är något som är fel i USA när presidenten kan utse domare i Högsta domstolen. Och då kan man inledningsvis säga så att det är faktiskt inte presidenten som utser. Presidenten nominerar de här kandidaterna till Högsta domstolen, som sen då godkänns eller formellt utses av senaten. Det vill säga, de har ytterligare ett steg i sin utnämningsmakt än vad vi har i Sverige. Presidenten nominerar, alltså det vill säga motsvarande regeringen nominerar i USA domare till Högsta domstolen, som sen slutgiltigt godkänns och utses av senaten, det vill säga motsvarande svenska riksdagen. Så att vi i det avseendet ligger vi faktiskt efter USA. Och jag kan då reagera på det här ibland när man hör debatten i Sverige kring hur domarutnämningarna till HD i USA faktiskt går till. Det är inte så främmande som det möjligtvis skulle kunna verka, och vi har då ett likadant system i Sverige, vilket har kritiserats internationellt, att vi har en då direktutnämning från Sveriges regering när det gäller domare, därför att man kan ifrågasätta då domarnas framtida oväldighet i ett förhållande där man kanske känner en lojalitet emot landets regering, och där man har kanske jobbat i många år inom regeringskansliet till och med, som är ganska vanligt och sådär. Och det är högst befogade frågor som väcks i sådana här sammanhang. Och det finns idag ganska livlig debatt inom branschen om att man kanske skulle ändra systemet så att det inte är regeringen som utser, utan att det är en helt oberoende, till exempel motsvarande domarnämnden som i någon tvåstegsförfarande hittar lämpliga kandidater till domartjänster. Nu ska vi säga att alla ordinarie domare i Sverige faktiskt utses av regeringen, så det är inte bara HD-domarna.
Men har vi inte pratat om det också, att det här blir intressant beroende på vad man har för sittande regering. I ett skräckexempel där man får någon form av extremparti som kommer till regeringsmakten, som då skulle kunna eventuellt utnyttja sin makt att utse domare på ett politiskt sätt, som man väl ändå får säga att det inte sker idag. Jag menar, vi kan vara rätt säkra på att regeringen tillsätter väl kompetenta domare på alla domarposter i Sverige. Men om den värsta situationen skulle inträffa, det vill säga att man skulle få någon form av diktaturregering eller en extrem regering på något sätt, då är ju det här systemet ännu mer problematiskt.
Ja, det har ju pekats då på rent sånt som kan verka bagatellartat, men inte alls är bagatellartat. Till exempel att svensk grundlag saknar ett övre tak för hur många domare som får finnas i högsta domstolen. Och det kan man tycka, vad är det med den här saken att göra? Jo, det har ju väldigt mycket med den här saken att göra, eftersom man då skulle kunna tänka sig, precis som har skett i andra länder, att en till exempel ganska auktoritär regering utser ännu fler domare till högsta domstolen och därmed sätter sina citat egna slutcitat domare där, som då kan så här, konkurrera ut de som satt där på sina tidigare meriter. Och det är naturligtvis inte bra att man från en auktoritär regeringssida kan utse egna domare som då är i majoritet. Man kanske då utvidgar domarskaran till 50 personer, inte vet jag. Och då hamnar plötsligt de citat riktiga slutcitat justitieråden i underläge.
Men vad tror, alltså om vi bara pratar om situationen som den är nu, och vi pratade tidigare om liksom att det är så starkt intresse från Dagens Juridiks läsare att få reda på vilka det är som sitter i högsta domstolen. Det är klart att man har mycket makt om man sitter som domare i högsta domstolen juridiskt sett. Det går inte att komma ifrån, och även kanske i andra hänseenden. Men hur mycket tror du att sammansättningen av olika typer av jurister med olika typer av bakgrund påverkar vilka mål som tas upp i högsta domstolen? Tror du att man kan få se någon, att det kan skruvas lite när vi nu får in en person som har suttit som ordförande i arbetsdomstolen exempelvis, beroende på vilka justitieråd det är som sitter där nu som ska bytas ut och sådär?
Jag tror att det är så här, alltså att Sverige, vi har en beröringsskräck när det gäller juridik och politik. Vi ser det som två vitt skilda företeelser som överhuvudtaget inte får, ska eller kan blandas ihop. Och det här är i grund och botten en livslögn i en demokrati och i en rättsstat, skulle jag vilja påstå. Därför att lagstiftning är buteljerad politik, för att nu citera förra hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, nuvarande riksmarskalken. Det är så att politiken mynnar ut i lagstiftning och är alltså ett uttryck för en politisk vilja. Och det kan ju jurister sitta och säga vad man vill om, men så är det. Och det är det som är demokratins villkor. Och här tror jag ibland att vi så att säga tror att rättstillämpningen är på så att säga fullständigt opolitisk, och det är det ju inte. Rättstillämpningen är ju frukten av den politik som har resulterat i en lagstiftning som sen tolkas och tillämpas praktiskt i domstolarna. Och i USA, när man tittar på högsta domstolen, så pratas det ju ofta om just vilken politisk färg domarna har och hur de ställer sig i sådana här frågor som är då klassiskt höger-vänster-frågor i USA som rör dödsstraff och abort och en hel del annat. Det är det som hamnar i fokus. Sen finns det ju mycket rena förvaltningsfrågor och administrativa frågor, straffrättsliga frågor och för den delen civilrättsliga frågor också som har sin starka påverkan från högsta domstolen i USA. Men man kommer liksom inte ifrån det, att även svenska justitieråd historiskt sett, det finns säkert rättsvetare som är betydligt mycket bättre på det här än vad jag är, men man kan då så säga, även om de inte har partibok, vilket säkert somliga har haft om man tittar tillbaka historiskt, så kan man säkert ändå så att säga öronmärka dem med viss koppling till vissa regeringar och viss trogen lojal tjänstgöring och så. Jag tror att det var Fredrik Reinfeldts regering som tog bort det här med direktutnämningen av domare och införde ett ansökningsförfarande där man faktiskt idag måste ansöka om att få bli domare i högsta domstolen, precis som om man ansöker om att få en tjänst som byråchef i Socialstyrelsen. Va? Och därmed så har man liksom lite grann avdramatiserat de här frågorna. Men det är intressant.
Ja, jag tycker vi kan stoppa diskussionen om högsta domstolen. Jag tänkte bara som en avslutning på den här podden, så när vi spelar in det här idag, så igår kväll så kom ju nyheten om att kammaråklagaren Paulina Brandberg har utsett till årets svensk av en jury som lever på uppdrag av Fokus, tror jag, tidningen Fokus, som årets svensk utses varje år. Och det är intressant apropå det du säger, för hon får den här utmärkelsen då enligt motiveringen för att hon har vågat sticka ut haken i samhällsdebatten och vågat ta plats som åklagare. Men hon kandiderar ju också just nu helt öppet till en riksdagsplats för Liberalerna tillsammans med en del andra kända ansikten. Jag tycker det var lite intressant, va? En intressant sak att lyfta.
Absolut, va? Och absolut. Och vi i Dagens Juridik, och inte minst tidigare när du och jag bland annat gjorde Veckans Juridik tillsammans, vårt tv-program, webb-tv-program, har ju till och med samlat då jurister som finns i riksdagen som lagstiftare i studion och diskuterat så att säga, deras syn på att korsbefrukta juridik och politik. Va? Och det har alltid varit oerhört intressant, oavsett vilken politisk färg de har representerat, så har de haft en stark så kallad samsyn kring ganska mycket i sin roll och sina ställningstaganden som jurister kontra politiker. Det vill säga, lagstiftningen är och förblir och ska vara intimt förknippad med politik. Sen när det väl är lagstiftning, så ska domstolarna naturligtvis döma utifrån lagen och inte utifrån politisk färg. Men utifrån vad vi pratade om när det gäller amerikanska högsta domstolen tidigare, så är det nog ofrånkomligt med tanke på att det är inga könlösa, så att säga, åsiktsbefriade människor som sitter i våra domstolar, utan precis som du själv sa, bara frågan om att bevilja prövningstillstånd i vissa mål i högsta domstolen kan säkert avgöras av att man tycker, vad är det här för fjuttigt, det är väl ingen, det här handlar om pengar bara, kan säkert vissa domare tycka, det är viktigare att vi tar andra mål när vi nu har begränsade resurser som rör människor. Så, inte vet jag, det var bara en tanke.
Ja, det är intressant också att Paulina Brandberg blir årets svensk. Och när man läser motiveringen så ser man också att det står att liksom, efter ännu ett år med skjutningar och sprängningar, och det är någon som pekar på problemen och skissar på egna lösningar och engagerar sig i frågan och sådär. Det säger återigen någonting om att det här är ju valfrågan nummer ett inför höstens val här, om årets svensk blir det, för att hon i det här fallet då har vågat sticka ut haken i kriminalpolitiska debatten.
Ja, och det är väl bra.
Det är ju alldeles utmärkt, tycker jag. Och jag tycker också att det är kul att det är en åklagare som vågar gå ut och ta debatten. För det är ju kanske något lättare att göra som exempelvis advokat, då man hela tiden bara ska tillbaka ta sina klienters intressen. Det är kanske svårare som både domare och åklagare att våga saluföra den typen av åsikter i mediefokus.
Man kan ju minst sagt säga att även om polis- och åklagarsidan har ett starkt försteg i den massmediala rapporteringen i förhållande till försvarsadvokaterna, framförallt i brottmål, så är det ju så att ett stort antal advokater har så att säga profilerat sig, och inte bara utifrån ett perspektiv av att synas i media, utan tvärtom utifrån ett perspektiv av att tillvarata rättssäkerhetsfrågor och den sidan utav vår bransch på ett väldigt bra sätt, medan åklagarna då generellt sett inte har haft en lika stark framtoning i det avseendet. Och där är det ju bra att åklagare tar plats. Och inte bara riksåklagaren Petra Lund, utan jag menar, vi har ju sett Thomas Ahlstrand i chefsåklagare i Göteborg, Västra Götaland, på grov organiserad brottslighet där nere. Han har ju varit väldigt aktiv i debatten, inte minst i Dagens Juridik. Och
han nämns också, ska jag säga, i den här långa fokusintervjun med Paulina Brandberg, med anledning av att hon blir årets svensk också, om jag inte misstolkar det lite som en inspirationskälla eller liksom som en knuff i ryggen på henne när hon fattade det här beslutet att bli lite mer aktiv i mediedebatten, som nämns Thomas Ahlström som en av de förgrundsfigurerna som verkligen har vågat sticka ut hakan i den här debatten också.
Man får ju säga att Sven-Erik Ahlen på sin tid när han var överåklagare, han var ju, man kan säga att han alltid hade startblocken framme, det har han ju fortfarande för att kommentera rättsfrågor, men det har varit lite tomt i de där startblocken sen han försvann. Vi hade ju den gamla överåklagaren Brynolf Wendt en gång i tiden, som jag för övrigt kände mycket väl, som ju inte är med oss längre. Han gick ju bort för några år sedan i en ålder av över 90 år. Men Brynolf Wendt var ju också en flitig debattör på ålderns höst, dessutom politiker ska jag säga, och satt ju som kommentator i det fina programmet Efterlyst innan Leif G.W. Persson kom in där på 90-talet. Så att det har ju funnits åklagare, men det har varit lite så där skralt med, på åklagarsidan när det gäller att våga sticka ut hakan i debatterna. Det är ibland så det är svårt att till och med få åklagare att kommentera sina egna fall faktiskt. Men de har blivit bättre, och de har en utmärkt pressavdelning som jobbar med detta uppe på åklagarmyndigheten, ska jag säga.
Ja, men vi kan väl avsluta med att säga grattis till Paulina Brandberg då. Så tackar vi för den här corona-inspelningen. Jag tackar dig för att du tog dig in och kunde agera tekniker trots din... du är inte född i teknikeran på det sättet, men du har ju klarat det.
Trots min ålder så har jag klarat av...
Jag sa aldrig det.
Nej, men du var det du tänkte på. Det är ju den ständiga diskussionen här. Men det är helt korrekt. Jag sitter ensam här i studion. Jag har ett kontrollbord framför mig, sånt här med reglar och rattar och sladdar och bluetooth-uppkopplingar, och det blinkar och det rör sig och det har sig, och jag har klarat det förhoppningsvis utmärkt. Det vill säga, om ni hör det här så har jag klarat det utmärkt.
Då har du klarat det.
Det tycker jag man kan säga att det är empirisk fakta faktiskt. Därmed så tänker jag ta över från dig och avsluta det här för en gångs skull genom att som den studiorotta jag är här, säga tack för att ni har lyssnat på dagens Juridikpodden den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka. Sannolikt kommer då Ville att sitta i studion och ratta de här knapparna och helt ta kommandot. Men så länge jag sitter här så säger jag stort tack för att ni har lyssnat. Välkomna tillbaka.